himlen. Så vi ska ta fram micken här. Så några stycken av er, bara berätta om ni har fått ett kunskapens ord eller om Herren har sagt någonting speciellt. Elin, ta med dig några stycken så kommer ni fram. Anita, ni har ju, så ska ta fram flera sen. Men att ni kommer fram och säger, är det något som Gud har sagt? För jag vill att ni ska veta ikväll att ni är sedda av Gud. Visst är det bra det? Inte bara en eller två, utan alla är sedda av Gud. Varsågod.
Det Herren har sagt till mig så här, att det beror inte på dig vad du kan prestera, utan det beror på vad han har fullbordat på Golgata kors. Och han kommer att låta sina läkande händer få vidröra ditt inre. Så alla de här kraven du har haft att du ska prestera tro, det kommer han att lyfta av. För han vill möta dig med sin kärlek den här kvällen.
Tack Jesus.
Han har talat till mig om att han är Jesus människan. Och att vi aldrig ska skämmas över att vi är människor. För han mötte ju, han var ju själv människa. Han vet precis hur det är att vara människa. Och han, det finns ingen som det där kan möta oss som han.
Tack Jesus.
Ja, nu under lovsången så såg jag en hals. Jag tänker att Jesus vill hela noe i halsen. Om det är,
tack Jesus.
Om det är ett adamsäpple eller kärtlar eller lymfar eller ett eller annat i halsen.
Tack Jesus.
Så det vill vi be för. Och så fick jag också ett kunskapsord om en klocka. Och jag tänkte på att kanske någon är i en situation där en känner att tiden håller på att gå ut. Eller att den har en fruktan för det. Men att Jesus bara säger att det är tid. Det är tid, och hvis någon känner på detta så är det fint att få be för det ikväll.
Tack Jesus. Hade du något mera?
Ja, det var helandet i kroppen.
Tack Jesus.
Du har fått alltså en diagnos som är i läkares ögon livshotande. Och du ska veta det, att namnet Jesus är över denna sjukdom och har tagit den på Golgata kors. Och vi ska förlösa Guds kraft in i din kropp med läkedom.
Tack Jesus. Halleluja. Det här säger mycket om Guds hjärta, gör det inte det? Det är så härligt att veta redan i början av mötet så här, att när du har kommit hit så är du sedd av Gud. Du är sedd av Gud och han tittar efter dig. Och jag tänkte jag skulle predika ikväll ifrån, jag ska citera något från Johannes evangelium, men sen ska jag predika ifrån Markus evangelium. Och har du Bibeln med dig så kommer det att vara framförallt från kapitel 5, vers 21 och framåt. Markus evangelium kapitel 5. Men det är väldigt viktigt för oss, för att vår tro ska kunna växa, att vi vet vem Jesus är. Att vi vet hur han tänker, hur han handlar i olika situationer och vem han liksom är i sitt hjärta i mötet med oss. Och det här behöver vi få uppenbarelse genom den heliga ande, såklart. Men det är genom ordet som öppnas genom den heliga ande. Så vi ser vem Gud är i Jesus Kristus. Och det står, jag ska citera från Johannes evangelium först så här. Så står det i kapitel 1. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Och så står det, i honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. 16:e versen. Av hans fullhet har vi alla fått nåd och åter nåd. Lagen gavs genom Mose, och nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde själv är Gud, och i faderns famn. Han har gjort honom känd. Det är väldigt härligt det här som det står. Den enfödde som själv är Gud och i faderns famn. Det låter ju som att Jesus är väldigt nära fadern. Du vet, man är inte i någons famn om det inte finns kärlek. Eller hur? Där finns det kärlek. Och där uppenbarar fadern vem sonen är. För det är bara sonen som kan göra fadern känd. Och det är bara hos Gud som det finns nåd och sanning. Du vet, nåd och sanning krockar ju annars. Man vill bara ha nåd eller så är det sanning och då känner man sig anklagad. Men i Jesus Kristus så kysser nåd och sanning varandra. Och det blir aldrig en konflikt när nåd och sanning möts i Jesus. Därför när du möter den kärleken så längtar du efter att han ska tala in i ditt liv. Och vi sjöng ju ikväll så här att jag lägger mitt hjärta hos dig Jesus. Sök mitt hjärta. Så tala ditt ord som är sanning. När du har mött hans hjärta. Och när du har mött hans kärleksfulla famn. Då vill du att han ska tala in i ditt liv. Eller hur? Jag sa till personalen kanske mera på skoj. Att när man kommer in i himlen så skulle man inte vilja vara bara en höstack. Du vet att när man kommer in i himlen så är man bara en stor höstack. Och elden kommer och allt bara bränns bort. Utan vi önskar ju att vi kan bygga på det som är ädelt och vackert och heligt som är Guds ord. Då blir det inte hö och strå, då blir det guld och silver och ädla stenar som blir grunden och byggstenarna för vårt liv och framtid. Men det viktiga jag vill säga så här i början, den enfödde själv är Gud och i faderns famn. Han har gjort honom känd. Och nu ska vi se på vilket sätt som Jesus gör sig känd i den här berättelsen. Och det går vi till Markus evangelium kapitel 5. Jag tycker den här texten är så otroligt vacker. Alltså den är så viktig. Och jag har en fråga här i början innan jag läser det här. Kan vi med vår tro på Jesus och hans kärlek förlösa läkedom in i våra liv utan att han vet om det? Det var en bra fråga, va? Kan vi med vår kärlek och vår förtröstan på frälsaren lösa ut helande utan att vi har frågat honom? Vi har bara tagit det. Kan vi det? Kan vi ta någonting på det sättet? Då måste vi veta om det är givet, eller hur? Vi är inga tjuvar. Då måste vi veta, kan vi med vår tro och kärlek till honom lösa ut ett helande? Då måste du och jag veta ikväll att det har blivit ett ja i himlen. Då händer det något både i Jesu hjärta och i ditt och mitt hjärta. Det här är en bra fråga, kan vi lösa ut det här? Då måste vi veta, kommer han att protestera? Kommer han att säga nej, det här tillhör inte dig. Det här kan du inte ta ifrån mig, du har inte ens bett om lov. För vi är ju ganska artiga här i Sverige. Vi brukar inte gå och ta saker utan lov. Men den här kvinnan, hon frågade inte om lov. Det var viktigt att jag fick säga det. Och nu ska vi läsa hela historien. Från kapitel 5 så står det i versen 21 att Jesus var tillbaka med båten på andra sidan. Och då samlades en stor folkskara hos honom där han var vid sjön. Och en synagogföreståndare som hette Jairus kom dit. Och när han fick se Jesus föll han ner för hans fötter och bad honom enträget. Alltså han bad honom, följ mig hem. Du måste komma med mig. Du måste lägga händerna på min dotter så att hon inte dör. Och vi ser där, han säger så här, min dotter är döende. Kom och lägg händerna på henne så att hon blir frisk. Och få leva. Då gick Jesus med honom. Alltså vilken kärlek. Då gick Jesus med honom. Och vad skulle Jesus göra? Han skulle lägga händerna på den här flickan. Så att hon skulle få leva. Nu vet ju du och jag att flickan hann dö. Och de hann börja sjunga sorgesånger innan Jesus kommer. Och det enda som Jesus säger till pappan här. Att hon sover. Bara tro, bara tro, bara tro, bara tro. Håll fast i tron. Det är inte lätt att hålla fast i tron när alla gråter. Och redan börjar sorgesången. Men Jesus höll fast vid tro. och visste att flickan skulle få liv igen. Men den här berättelsen är inte den jag ska berätta, det är nästa berättelse. När Jesus stannar upp. Han stannar upp. Alltså det här är så vackert, han stannar upp. Han har tid att stanna upp mitt i den här brådskande situationen. Så märker han, det har hänt någonting med mig. Jag känner att kraft har utgått ifrån mig. Så säger Jesus. Jag märker att någonting har skett i mig. Och jag önskar ikväll att han ska få känna det, Jesus. Han ska få känna det. Och kraft går ur mig. Du vet att Jesus vandrar ju omkring. Om jag skulle kunna tänka på Jesus ikväll, så är han över hela jorden. Över hela jorden. Och många människor flockas omkring Jesus. Men det är inte alla som rör vid honom. Utan man kan vara runt Jesus på olika sätt. Men det var bara en person av alla de här som flockades runt Jesus här som rörde vid honom. Någon har rört vid mig. Och nu rörde hon inte ens vid hans fötter. Hon rörde inte vid hans händer. Hon rörde inte vid hans hjärta. Hon rörde bara vid mantelfollen. Hon rörde i tyget. Hur kunde han känna att kraft gick ut ifrån honom när hon rörde vid tyget? Alltså det måste vara en himmels elektricitet närvarande i Jesus, runt Jesus. I allt det han var fanns kraften närvarande för hälsa. Men det var inte alla som rörde vid honom. Och för att du och jag ska röra vid honom så behövs det tro. Talat mycket här på bibelskolan om tro. Att tro inte är prestation, som vi hörde Anita säga profetiskt. Det är inte prestation och det kan inte vara prestation heller. Därför att Jesus har presterat allt. Därför han har gjort allt. Därför kan vi inte lägga till någonting. Allt är fullbordat och färdigt. Men tro måste finnas i våra hjärtan. Och därför står ju det i Hebreerbrevet 11 och 6 att tron har två, så att säga, ingredienser. Två viktiga ingredienser, och de måste vara levande och verksamma i våra hjärtan för att mirakel ska kunna ske. Och de här två ingredienserna var verksamma i den här kvinnans liv när hon rörde vid mantelfollen. Och det står i Hebreerbrevet 11 och 6, utan tro kan vi inte behaga Gud. Utan tro kan vi inte behaga Gud. Men då vill jag vända på det här och säga, med tro kan vi behaga Gud. Vi kan behaga Gud ikväll med vår tro. Alltså vi ska behaga Gud med vår tro ikväll. Alltså han ska få känna, vare sig vi rör vid hans fötter, hans händer, hans hjärta, hans mantelfåll, så ska han känna ikväll att kraft utgår ifrån honom till fullständigt helande in i våra liv. Tack Jesus. Tack Jesus. Och vad är de där två ingredienserna som behagar Gud? Vad är det för sorts tro Gud söker? Hebreerbrevet 11 och 6. Det första vi måste veta, det är att Jesus lever. Det står att Gud är till. Alltså det är ingen ritual vi håller på med. Det är inte någon okult hokus pokus vi håller på med. Det är inte någon slags prestation vi håller på med. Alltså tro handlar om att vi kommer fram till levande Gud. Levande Gud, levande Gud. Jesus är uppstånden och därför kan inte någon av oss hela dig ikväll. Men Jesus är här. Vi har lånat honom våra händer. För att du ska kunna tro lite bättre så har vi lånat Jesus våra händer ikväll. För hans händer är osynliga. De händerna har sår. Men han behöver våra fysiska händer i den här världen för att hjälpa människor att tro. För vi måste tro att Gud är till. För då vet ju vi att om vi ber efter hans vilja så hör han oss. Och vet vi att han hör oss, vad än vi ber om efter hans vilja, så står det i Bibeln att vi har det innan vi har sett. Därför vi talar inte till en staty. Vi talar inte till bara till någonting osynligt. Vi talar till den levande Guden. Vi kommer till honom som är uppstånden ifrån de döda. Det är till honom vi kommer. Och därför finns det en vördnad i våra liv. Och en kärleksförklaring till honom. Vi kan säga 1000 gånger, vi älskar dig, vi älskar dig, vi älskar dig. Och han hör och han tar emot den kärleken. Vad är den andra ingrediensen? Hebreerbrevet 11:6. Jo, det står så här. Vi måste tro att han är till och att han belönar dem som söker honom. Belönar dem som söker honom. Eller lönar dem som söker honom. Och om vi har en annan tro, att vi tror inte att han belönar oss, då behagar vi inte Gud. Därför Gud är fylld med godhet och kärlek och han vill alltid möta våra behov. Och därför kan vi behaga Gud med vår tro. Han är till och han belönar dem som söker honom. Och ikväll söker vi honom, eller hur? Ikväll har vi bett, lägg din hand på oss, lägg din hand på oss, lägg din hand på oss. Och vi kommer att känna Guds kraft. För den här kvinnan kände kraften som kom in i henne och hennes blödning stoppades omedelbart. Och nu ska vi titta på den här kvinnan lite. Ska jag läsa ifrån vers 25. Där fanns en kvinna som hade haft blödningar i 12 år. Det är ganska länge, eller hur? Du vet att det brukar man kalla för kroniskt. Har du varit i 12, 13, 14, 15 år så kan läkarna säga tyvärr det här är kroniskt. Och kanske hon trodde det till en tid, men så var det någon som gav henne ett sant vittnesbörd om Jesus. Och nu säger jag sant vittnesbörd om Jesus. Det går många rykten om Jesus som inte är sanna. Det går många tankebygder om Jesus som inte är sanna. Det går mycket förkunnelse om Jesus som inte är sann. Men den här kvinnan fick en sant vittnesbörd om vem Jesus var. Och det satte igång i henne en smörjelse, en tro på vad Gud skulle kunna göra i hennes liv. Och det står att hon hade blödningar i 12 år. Hon hade fått lida mycket hos många läkare. Hon hade lidit mycket hos många läkare. Och jag ska säga det, när man har fått lida mycket hos många läkare, då börjar man att undra om Gud finns. Alltså jag tror inte den här kvinnan blev bitter. Jag tycker det ska bli kul att möta henne om ni tänker på henne i evigheten. Borde inte hon ha varit bitter? Bitter på läkare, bitter på Gud. Hon kanske skulle ha höjt sin knutnäve mot Gud. Var är du Gud? För det var inte bara så att hon hade lidit av denna svåra sjukdom. Hon hade också lagt ut allt hon ägde. Men blev bara sämre. Alltså hon hade mycket dåliga odds. Mycket dålig diagnos. En väldigt, väldigt hopplös situation. Och jag tycker om när Bibeln lyfter fram de hopplösa situationerna. Och många av de mirakler som skedde på Bibelns tid är hopplösa situationer. 38 år, 18 år. Alltså här kommer de riktigt svåra diagnoserna för att uppenbara Guds hjärta och Guds kärlek. Men den här berättelsen är unik i sitt slag. Därför är kvinnan ber inte om helande. Hon tar det. Hon tar det. Du vet att det är bara de som verkligen känner sina föräldrar som kan gå och ta någonting, eller hur? Du vet, den hemmavarande sonen förstod inte det här. Det är också en text i Bibeln. När pappan säger, men min son, säger han, vet inte du att allt mitt är ditt? Han hade kunnat gå och ta det. Det säger himlen idag till dig. Allt mitt är ditt. Du kan gå och ta det. Du kan ta det. Allt mitt är ditt. Det trodde ju inte han. Han är hemmavarande sonen tänkte att jag inte fått någonting att glädja mig. Och nu kommer den där andra sonen hem som får tillbaka allt. Men jag har gått här och slitit och släpat under solen och tjänat dig och inte fått någonting. Men den här kvinnan var inte bitter. När man läser det så känner man att hon var inte bitter. Och ändå hade hon en fruktansvärt svår situation. Du som kan gamla förbundet, du vet att hon var oren. Hon kallades oren. De spetälska fick man ju ha en klocka så här. De fick ringa i klocka för att folk skulle gå bort ifrån dem. För de var orena. En kvinna med blödningar och hon satt på en stol. Så kunde ingen sätta sig på den stolen för hon var oren. Hon fick inte röra vid någon för hon var oren. Och de fick inte röra vid henne för hon var oren. Du kan läsa Gamla testamentet. Så det här var en fruktansvärt svår och så att säga livsfientlig situation. Och ändå var hon inte bitter. Jag kan inte känna att den här kvinnan var bitter. Utan den här kvinnan, hon kanske någonstans i sitt hjärta hoppade. hoppades på att det skulle kunna finnas en lösning. Och nu vill jag säga till dig att det hände här att hon hade hört talas om Jesus, står det i vers 27. Hon hade hört talas om Jesus. Vad viktigt det är för oss som Guds familj och Guds folk och Guds kyrka att vi berättar om Jesus på rätt sätt. Eller hur? Därför människor har såna hopplösa och svåra, livsfientliga situationer i livet att de måste få höra från Guds hjärta. Det finns hopp. Det finns lösningar, det finns utvägar. Varför finns det hopp och lösningar och utvägar? Därför att Jesus lever och sitter på Faderns högra sida. Och vunnit seger över alla krafter och makter och sjukdomar och till och med över döden. Så ingenting kan skilja oss ifrån Guds kärlek. Vad viktigt det är att vi får höra talas om Jesus. Och jag var ju väldigt nyfiken här och försökte få Jesus berätta för mig vem det var som vittnade. Det har jag inte fått höra än. Men jag kan ju ana någonstans vilka det var som vittnade för den här kvinnan. Det kan hända att det var han som hade haft 5000 onda andar som gick ut och skrek i 10 städer att han hade blivit befriad. Tänk om det var han som gick och berättade att jag blev fri från 5000 onda andar. Och så kanske han sa till den här kvinnan, din sjukdom är väl ingenting. Det är bara 12 år. Spring till Jesus. Det är sånt du och jag behöver höra. Tänk om det var den blinde Bartimeus som hade stått och skrikit efter vägen. Och lärjungarna och folket hade sagt, håll tyst på honom. Han skrek ännu högre. Det kanske var han som gick till den där kvinnan och sa, jag skrek i högan sky och Jesus stannade och jag fick mitt helande. Det är klart att du också kommer att bli helad. Bry dig inte om vad folk tänker. Visst måste du tränga dig igenom folkhopen, men om du nu blir orenare av dig så spelar det ingen stor roll. Bara du når fram till Jesus. Det var ju han som kunde skrika och fick Jesus att stoppa efter vägen. Vem kan det mer ha varit? Det finns ju mängder med människor i Bibeln som har fått radikala helanden av Gud. Tänk om det var den här kvinnan från synagogan, 18 år, bunden av en sjukdomsande. Tänk om det var hon som gick förbi den här kvinnans hus och sa, det finns hopp för dig. Jag var bunden i 18 år, du har bara varit bunden i 12 år. Det är ju ingenting. Så ta och spring efter Jesus. Då kanske den här kvinnan säger, men det är så mycket folk runt omkring Jesus. Det är så jättemånga folkskar och han har blivit så populär. Jag kommer aldrig att nå fram till honom. Jag kommer aldrig att kunna fråga att jag ska få mitt helande. Men då kanske någon säger så här, vad träng det bara på? Träng det på. Kan hända var det den lame mannen, jag vet inte. Jag ska fråga honom i himlen om det var han. Nu vet att han hade 4 kompisar som gjorde hål i taket. De trängde sig på. Alltså de bestämde sig för att vi tränger oss på, vi ska ha tag på Jesus. Och det var fullt med folk, gjorde hål i taket. Alltså vi skulle bli ganska så skakade idag om människor var så ivriga. Vi får ju ibland bara hämta människor till mötena. För de var liksom, ja vi orkar inte gå på möte, det är för långt, det är 1 kilometer till kyrkolokalen. Men de var så ivriga. Och när Jesus mötte de här killarna så sa det, han såg deras tro. För den blame mannen hade ingen tro, men han fick tro. Kanske det var han som sa till den här kvinnan, träng dig på. Bara tränga sig på, strunta i vad folk tycker. Och jag kan tänka mig att hon var ganska så trött. Tror ni inte det? Väldigt trött och hon gick ensam. Hon hade inte 4 kompisar med sig. Hon gick ensam. Och försökte tränga sig igenom denna kompakta folkmassa. Nu ska vi läsa vidare och se. Hon hade hört talas om Jesus. Och hon kom nu bakifrån i folkmassan. Och rörde folkmassan. Och rörde vid hans mantel. För hon tänkte. Alltså tron tänker innan den talar. Tron tänker. Jag tror när hon hade mött alla de här människorna som vittnade om Jesus. Och under den här konferensen ska du få vittna också. På olika sätt. För folk behöver höra ditt vittnesbörd. Därför att hon måste ha tänkt på de här vittnesbörden. Låtit dem sjunka ner i hennes hjärta. För hon började tänka så här. Ja men det kanske går ändå. Hon tänkte så här. Om jag bara får röra vid hans kläder så blir jag frisk. Vilken tro. Hur kunde hon veta det? För tänk om det var Jesus som gav sjukdomar. Det hör jag ju ibland, aldrig så ofta, nu inte. Men förr i världen kunde jag höra människor säga att Gud kunde ge sjukdomar. Då skulle inte jag vilja röra vid honom. Då får vi ha desinfektionsmedel, lite covid-19. Eller hur? Man vet ju inte om man tar någon i handen. Vad händer när man rör vid Jesus? Det måste du veta. Vad händer när du rör vid Jesus? Och vad händer när han rör vid dig? Det här måste du vara riktigt, riktigt, riktigt säker på. Att det kommer att ske någonting underbart. Det kommer att ske någonting som förvandlar ditt liv. Det kommer att ske någonting som förändrar ditt sätt att tänka. Ditt sätt att leva. Det kommer att ge utrymme för Herrens helande kraft. Eller Guds uppehållande kraft av läkedom. Hon tänkte, om jag bara får röra vid hans mantelfåll. Och jag vet, när jag har bett till Gud för den här kvinnan och tänkt på henne, att hon tänkte inte bara 2 minuter. Hon tänkte säkert flera veckor. Om jag bara får röra vid hans mantelfåll. Och det blev en drivkraft på insidan. Vi behöver be till den helige himmelska fadern i namnet Jesus. Att människor i det här landet ska få en drivkraft att röra vid Jesus. Det behövs en tro som förlöses bland människor. För ibland tror jag, nu är jag lite elak när jag säger det, att vi tror mer på vårdcentralen än på Jesus. Därför vi har som papp. Att liksom den här drivkraften. För vi tänker fel. Vi tänker fel. Vi behöver tänka tro. Vi behöver tänka försoning. Vi behöver tänka kors. Vi behöver tänka såren i Jesu händer. Det skapar den drivkraften. Som gör att du och jag kan gå igenom alla omständigheter. För att ta emot vårt helande. Det här är viktigt. Jag är inte emot läkare, det vet ni. Men ibland tänker jag, vad tänker vi på? Hur tänker vi när det gäller Jesus? Är han sista halmstrået? Är han någon som vi får väl se om det händer någonting? Eller är vi som kvinna med blodkrång? Att vi tänker, jag vet. Får jag bara röra vid hans mantelfåll så kommer jag bli helad. Och det kommer att hända något i det här landet. Alltså det kommer att bli en vördnad för Jesus och för det försoningsgärning som han har berett för hela mänskligheten. Och i den försoningsgärningen finns det helande. Och nu tänker inte jag mirakel i första hand, jag tänker helande. Att Gud upprätthåller dig med sin helande kraft. Att hans läkedom strömmar in i ditt liv. Att du får en erfarenhet av honom som läkare och själavårdare. Så han kan själavårda dig. Jag berättade för eleverna nu när vi var i Israel. Så hade de jobbat i en församling jättemycket med själavård. Jag tror att de använde ganska mycket psykologisk terapi också där. Och de hade inte så stor framgång. Det sa de inte först i alla fall. Men vi hade ett möte då, Gud Sandberg, jag verkar i alla människor där. Och så sa pastorn så här efteråt. Nu har ni sparat oss 100 timmar av själavård på ett enda möte. Därför Jesus var där. Och människorna började röra vid Jesus. Och han kunde tala till dem, hela dem, lösa dem från psykisk ohälsa. Låta sin kraft strömma igenom dem. Och det här kommer vi att se. I den här väckelsen som nu har börjat kommer vi att se att det blir en drivkraft i människors liv att söka Jesus. Och människor kommer att säga, vi har gått till läkare hur många gånger som helst. Det har bara blivit sämre. Tyvärr kan det vara så. Därför det finns inte den läkande kraften i den rådgivning som ges på ett naturligt sätt. Men den rådgivning som ges via Jesus har kraft i sig. Att ge smörjelse och hjälp till att uppfylla det som Gud ger i de råd som han lägger i vårt hjärta. Och det här kommer ni att få se. Jag vet att vi kommer att få se det. Hur människor i tusental kommer att söka Jesus för helande. Det kommer att bli en drivkraft på insidan. Därför att uppenbarelse kommer att de är redan helade genom såren. Och de kan hämta ut det här helandet. Och frälsaren kommer att säga ja. Vad händer med den här kvinnan? Hon tränger sig genom folkhopen. Och nu rör hon vid hans kläder. För hon har tänkt så här länge. Om jag bara får röra vid kläderna så kommer jag bli helad. Om jag bara får röra vid hans kläder. Jag kanske inte får prata med honom. Han kanske inte lägger händerna på mig. Men om jag bara får röra vid hans kläder. Alltså hon valde det. Alltså minsta. Vi hade ju kunnat önska att jag fick mitt hjärta för Jesus. Att han lägger händerna på mig. Att jag får 5 profetord. Visst vill man det. Men den här kvinnan och säger, jag nöjer mig med bara får röra vid mantelfollen. Och det är fullt med folk. Det är en folkmassa. Tänker ni en folkmassa. Och så står det i 29:e versen. Genast stannade hennes blödning. Och hon kände i kroppen att hon var botad från sin plåga. Hon måste ha haft jätteont. Jag vet inte vad hon hade för blödning. Hon måste ha haft jätteont. Det måste ha runnit väldigt mycket blod och hon måste ha känt sig väldigt trött av den här blödningen. Och hon kände i sin kropp, i samma ögonblick hon rörde vid mantelfollen, kände hon i sin kropp att hon var botad. Visst är det starkt det här. Han är likadan idag, har han ändrat sig? Kan i Bibeln? Han är likadan idag som han var igår och kommer att vara densamma i all evighet. Och jag tror inte du behöver liksom tränga dig genom folkhopen ikväll. Utan du behöver inte heller bara röra vid hans mantelfåll. Utan han kommer att röra vid dig och du kommer att röra vid honom i en andlig kärleksrelation. Där du har trygghet i ditt hjärta. Helande tillhör dig. Nu ska vi se vad som händer här. Vad händer här? Jesus märkte inom sig. Han märkte inom sig. Han kände inom sig någonting. Jag tycker det är så fantastiskt det här. När du rör vid Jesus, då kommer han att känna någonting inom sig. Det blir inte bara opersonligt. Är inte det underbart det? Det blir inte bara opersonligt. Nu har vi rört vid Jesus. Han kommer att känna inom sig att du har rört vid honom. Det blir plötsligt personligt. Det blir ett personligt möte med Jesus. Och han känner inom sig. Så står det så här. Och Jesus märkte genast inom sig att det hade gått ur kraft från honom. Han märkte, det har gått ut kraft ifrån mig. Var tog den kraften vägen? Var tog den kraften vägen? Och han tittar, för det är ju en folkmassa. Och han vänder sig om i folkmassan och frågar, vem rörde vi mig? Det är ju folkmassa här. Vem rörde vi mig? Och då säger hans lärjunga till honom, du ser väl hur folket tränger sig in på dig. Och så frågar du, vem rörde vi mig? Du ser väl hur folket tränger sig på överallt. Och så frågar du en sån konstig fråga, vem har rört vid dig? Men hon rörde på ett annat sätt, hon rörde i tro. För hon visste, om jag bara får röra vid hans mantelfåll så kommer jag bli helad. Det här säger någonting om frälsaren. Det säger någonting om frälsaren, generositet och kärlek och omsorg om oss. Därför han stadfäster det här. Han befäster det här. Han säger inte till henne så här gör man inte. Man kommer inte bakifrån och stjäl helande. Han kunde ha sagt det. Du kommer inte bakifrån här och stjäl helande av mig. Han hade kunnat förmana henne. Och hon darrar ju så det. Hon darrar det. För hon kanske tänker så här, jag vet ju hur jag har hört vittnesbördet om hur underbar han är. Jag har hört vittnesbördet. Men tänk om vittnesbördet inte är sanna. Det kan ju komma sådana tankar. Tänk om den blinde mannen inte sa sanningen. Tänk om den lame mannen inte berättade hela berättelsen. Tänk om han inte är så underbar och så härlig som jag har fått reda på genom vittnesbörden från de som har blivit helade. Så kvinnan darrar. Jesus tittar sig omkring och nu vet han, han får ju gåvan att skilja mellan andar och han får ju kunskapens ord. Så han ser den här kvinnan, nu ska vi se vad han säger. Hans lärjunga sa till honom då, ser du inte hur folket tränger sig in på dig? Och så frågar du, vem rörde vi mig? Men han fortsatte att se sig omkring efter henne som hade gjort det. Nu står det henne. Han vet någonstans i sin ande, det är en kvinna som har gjort det här. Och han går och tittar efter henne. Du vet att Jesus går och tittar efter dig. Visst är det härligt? Han går och tittar efter dig. När du har liksom rört vid honom så går han och tittar efter dig. Mm, vad bra att du tog emot det här från mig. Det här var gåvan som jag vill ge dig. Och det här är så underbart att tänka just i den här berättelsen. När vi avslutar den så står det så här. Han fortsatte att titta sig omkring för att se kvinnan som hade gjort det här. Men kvinnan visste vad som hade hänt med henne. Och hon kom fram darrande och föll ner för honom och berättade hela sanningen för honom. Då får hon den här personliga kontakten. Hon kanske berättar om den lame mannen som har berättat om helande. Mannen med de 5000 onda andarna. Hon kanske berättar om den här kvinnan som var bunden i 18 år. Hon berättar hela sanningen. Att jag gick och tänkte så här, Jesus, om jag bara får röra vid din mantelfåll så blir jag helad. Så berättar hon det för Jesus och nu ska ni få hans reaktion. Det är den vackraste, vackraste reaktionen och du måste ha den i ditt hjärta för att kunna tro på hela, ta emot hela, vara viss om att helande tillhör dig. Och Jesus säger till henne, min dotter, nu är det personligt, eller hur, min dotter, han säger inte kvinna. Han skulle kunna ha sagt kvinna eller bara sagt någonting neutralt. Han säger, min dotter. Här är en kärleksförklaring. Min dotter. Och i de här orden, min dotter, så finns Abrahams välsignelsen. Förbundet. Detta är en Abrahams dotter. Min dotter. Förstår inte du, min dotter, att helande tillhör dig? Det här måste folk få reda på. Så alla de här lögnen och besvikelsen, sorgerna, allt det här negativa som vi har burit med oss eller kanske fått med oss genom generationerna, det ska tvättas bort och vi ska få den här glasklara, enkla kärleksförklaringen till Jesus. Om jag bara får röra vid din mantelfåll så räcker det. Så kommer jag bli helad. Och Jesus säger, min dotter. Och så säger han, din tro har frälst dig. Det var inte Jesu tro som hade frälst henne. Därför hon bad ju inte ens om helande. Alltså det här vänder upp och ner på våra tankar, eller hur? Alltså vi kan ju tänka att det är Jesu tro som helar henne. Nej, men hon har ju tagit det här utan lov. Hon har inte ens bett om lov, hon har bara tagit det. Och så säger Jesus, det är din tro som har frälst dig. Vilken tro är det då? Den tro på att han är till och att han lönar dem som söker honom. Det är ingen komplicerad tro. Det är en tro på hans förmåga, hans kärlek. Det är den kraften som driver henne till att få tag på mantelfållen. Och jag tror inte hon höll så länge i den heller. Bara kanske en väldigt kort stund. Och så kände hon helandet. Men Jesus märkte någonting. Kraft gick ut ur mig. Och han ska få känna det ikväll. Tack Jesus. Och nu säger han, din tro har frälst dig. Och så kommer orden, gå i frid. Du ska gå i frid. Därför det här tillhör dig. Det vill ni veta att när han talar om frid så talar han om vila och visshet och kärlek och trygghet. Han säger gå i frid och så stadfäster han orden och var frisk från din och var frisk och fri från din plåga. Nu stadfäster han hennes helande. Hade hon gjort fel här? Hade hon gått över gränserna? Hade hon tagit något som inte var hennes? Hade han sagt, min dotter, du har varit ganska oförskämd nu och tagit något som jag inte har gett dig. Det hade han kunnat sagt till henne. Och du får ju gå i frid nu, men jag kan inte stadfästa det här helandet för att jag har egentligen inte gett det till dig. Men det här säger någonting om himlens Gud. Det är redan givet och vi kan gå fram till nådens tron och hämta ut det som är vårt, därför himlen har sagt ja. Och när vi går in i den här bönen nu ikväll så är jag är helt övertygad om att Gud kommer verka i ditt liv. Men du behöver tänka på vad vill du att han ska göra i ditt liv. Du kanske säger, jag säger ju nästan varje dag nu, upprätthåll min hälsa. Upprätthåll min hälsa. För jag måste klara av att tjäna Gud i alla möjliga miljöer. Under långa stunder och tider och timmar. Upprätthåll min hälsa. Det kan hända att du inte är sjuk. Men du ber att Gud ska upprätthålla det som redan är gjort i ditt liv. Eller hur? Eller lösgöra dig från fruktan eller någonting. Men du ska berätta för Herren ikväll. Vad vill du att han ska göra i dig? För han frågade en blinde man, när du vet Bartimeus, som ropade så hemskt. Då säger Jesus, vad vill du att jag ska göra för dig? Det hade han förberett för hemma säkert 25 gånger framför spegeln. Om jag får träffa Jesus ska jag säga, ge mig min syn. Han hade ingen undran vad ska be om. Men ibland så är du och jag så oförberedda i vårt innersta. Så det är svårt för Gud att ge oss något konkret. Du vet, kvinnan säger, om jag får röra vid hans mantelfåll så blir jag frisk. Alltså hon har liksom komprimerat sin önskan bara i några ord inför himlens konung. Och kanske vi kan börja ikväll att du får komprimera någonting inför Herren. Det du önskar att Gud ska göra i ditt liv. Och be vi efter hans vilja så vet vi redan nu att vi har det som vi har bett om innan vi har ens sett det. Men om det är så att vi har oförlåtelse, vi har någonting i vårt liv som kan hindra det här flödet in i våra liv, så kan vi nu bara någon liten stund bara bekänna inför Gud och säga, förlåt mig Herre, om man nu säger det till dig, så be Gud om förlåtelse om det är något du behöver bekänna. Eller så får du säga till Herren, jag förlåter den här personen, eller jag förlåter mig själv. Jag ger den här förlåtelsen till någon. Jag tycker bättre om det. Om jag skulle vara arg på någon skulle inte jag säga, jag förlåter den personen. Det säger jag sällan. Jag säger, jag ger den förlåtelsens gåva. Jag ger den gåvan av förlåtelse till den här personen. Så den får den vackraste av gåvor, det är förlåtelsen. Som är den skönaste av gåvor vi kan ge till varandra. Så nu tackar jag dig Herre för förlåtelsen. Att du renar oss i ditt blod så vi kan gå in i den här konferensen med så stor frimodighet. För ikväll ska din kärlek fylla våra hjärtan. Och ikväll ska det komma en sån djup visshet. Vi vet vem du är Jesus. Du håller ingenting tillbaka. Det är mörkrets makter som vill hålla tillbaka. Det är mörkrets makter som vill hindra. Men aldrig du. Du håller aldrig tillbaka. Och därför vill vi ha så öppna hjärtan. Så skulle det vara något i våra liv nu som gör att vi har stängt för din nåd. Så visa oss det heliga ande. För vi vill förlåta eller ge förlåtelsens gåva till de människor som vi tycker har sårat oss eller gjort oss illa på olika sätt. Så ger vi förlåtelsens gåva. För du har sagt Herre att vi har fått förlåtelse. Och därför måste vi också ge förlåtelse till andra. Och vi ber dig nu heliga ande. Är det någonting som du vill säga i våra liv inför den här konferensen? Något som är hö och strå. Så bara säg det så kan vi be dig att du bränner upp det ikväll. För vi vill vara som den här kvinnan som har blodgång. Vi vill komma med frimodighet. Genom alla omständigheter. Genom alla diagnoser. Genom alla människomeningar. Till och med genom läkarnas uttalande. Vi vill tränga oss igenom de folkkoparna. För att röra vid dig Jesus. Vi vet om att det finns så mycket tankar i våra egna liv också. Och i andras liv och i omständigheterna. Men vi tränga oss igenom alla omständigheter. Och då vet vi Herre att när vi rör vid dig så kommer kraft att utgå ifrån dig. Och vi kommer att bli helade, det vet vi ikväll. För vi känner din otroligt stora kärlek. Så kom nu helige ande. Kom Herre och lägg i våra hjärtan den tro som behagar dig. Inte prestationstron utan den tro att du är till, att du lever ikväll, att du är här ikväll. Och vi älskar dig Jesus. Och att du belönar dem som söker dig. Du kommer att belöna oss ikväll med den belöning som kommer ifrån himlen. Som är helande för själen, helande för kroppen. Låt din kärlek strömma in i våra liv. Och låt den här halsen bli hela som vi hörde i profetorden, i kunskapens ord. Och vi tackar dig Gud för all lagiskhet och all människofruktan ska få vika. Och din kärleksfulla hand ska få röra vid oss. Du slår oss inte. Du knuffar inte undan oss. Du anklagar oss inte. Utan vi vet Herre att din kärlek som har övervunnit döden strömmar in i våra liv. Och allt som har med psykisk ohälsa och bindningar och plågeri ska få böja sina knän. Så jag ber nu helige ande för de förebedjare som är här ikväll. Att de ska få flöda i din underbara aprostotoria, esokirio, helige ande. Kom helige ande, öppna våra hjärtan. Nu ser vi Jesus. Vi ska se vår underbara frälsare nu. Så nu förebedare ska ni få komma fram, det team som ska känna.